Varmt välkommen till Rekopodden. I detta avsnitt ska vi prata om hur viktigt det är att ha en försäkring. En som verkligen vet hur viktigt detta är Ramona Ljungman, som tillsammans med sin make driver redovisningsbyrån Elera. För några år sedan kapades mejlservern till en av Eleras kunder och byrån blev indragen i en komplicerad tvist i mångmiljonklassen. Men tack vare ett uppdragsavtal och juristhjälp fick historien ett lyckligt slut. Ramona, du är med oss idag för att dela med dig av dina erfarenheter och insikter från det här som hände och processen som följde efter att bedrägeriet hade uppdagats. Varmt välkommen till Rekopodden, Ramona.
Mm, tack för inbjudan.
Och jag har också med mig Joakim Borg från Willis Towers Watson som är Fars försäkringsförmedlare. Välkommen, du också.
Tack så mycket.
Och så har jag med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också, Camilla.
Tack.
Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef på FAR. Ramona, jag tänkte du skulle kanske kunna börja med att berätta lite. Vad var det egentligen som hände?
Jo, men det var helt enkelt så att vi utförde betalningar på uppdrag av någon som vi trodde var vår kund. Som visade sig vara något annat i slutändan.
Vi ska få höra mer om det alldeles strax.
Mm.
Jag tänkte spela in dig, Joakim. Först lite kort, skulle du kunna berätta om vilken roll du har och Willis Towers Watson i samarbete med FAR?
Ja, vi är utsedda försäkringsförmedlare för FAR, vilket innebär att vi då ansvarar för att se till att FARs medlemmar får den bästa möjliga försäkringslösning på plats för sina behov och även i förhållande till sin verksamhet. Det här innebär alltså att vi inte är försäkringsgivare, utan vi är FARs medlemmars ombud i förhållande till försäkringarna som är på plats.
Vi kan tyvärr inte gå in på hur utgången blev i just det här enskilda fallet på grund av sekretessskäl. Men Joakim, skulle du kunna berätta lite om hur skadejuristerna generellt jobbar och vilken utgång ett sånt här ärende kan få?
Ja, man kan ju säga det att i det här fallet när man hamnar i en situation där man av sin klient bedöms ha ett ansvar. Det betyder ju inte att man nödvändigtvis har det. Men klienten tycker att det finns ett ansvar. Då är det så att man har försäkringsbolaget, i det här fallet LF, som då hjälper till med att hålla dig i handen och även föra din talan gentemot då din klient eller tillsammans med din klient. För det kan ju faktiskt vara så att det finns ett ansvar i grunden som gör att det ska utgå ersättning. Och då kommer försäkringsbolaget att betala ut den här ersättningen. De finns också med som en säkerhetsventil för att ni inte ska behöva hamna i konflikt med era kunder nödvändigtvis, utan man kan hänvisa till försäkringsbolaget och deras utredning samtidigt som man kan fortsätta ha en relation med kunden. Och det här är ju då av yttersta vikt att vi har en försäkringslösning som är anpassad och som har kompetensen. Och i det här fallet kan vi säga det att det försäkringsbolag som ni har, som är då LF, det är de som är absolut bäst inom ramen för det här området och också enbart tillgängliga utifrån att man är medlemmar i FAR. Man kan inte teckna den här försäkringen själv eller för den delen genom en annan förmedlare och till åtkomma den här expertisen. Och där vill jag egentligen bara lägga till för att undvika missförstånd att LF, Länsförsäkringar i det här fallet, men det är Länsförsäkringar AB, så Länsförsäkringar på nivå ute i landet, det är inte alls samma sak och har inte alls samma kompetens. Så man ska hålla isär det lite grann när man tänker på försäkringsgivare.
Det är ju bra att veta. Och återigen till dig då, Ramona. Hur upptäckte du att något inte stod helt rätt till?
Mm. Det är Det är en lång historia, men den började som en klassiker med en fantastiskt bra kundrelation från början. Där vi hade då dagliga möten nästan, både fysiska möten, alltså Teams-möten. Vi hade insikt i det här företaget, så det här uppdraget som vi fick hantera var ett riktigt uppdrag från början. Så det startade med att jag fick en mail från vår riktiga kund där han bad om att nu ska vi starta igång det här projektet. Här kommer den första fakturan, förskottsfakturan. Och det var en riktig faktura då. Efter bara några minuter, och det var närmare kanske klockan 17 på kvällen innan man ska gå hem, fick jag nästa mail. Avvakta med betalningen. Det kommer den riktiga fakturan med de riktiga bankkontouppgifterna. Så började det.
Och vad hände sen? Vad gjorde du?
Men då börjar vi utföra vårt uppdrag. Dagen efter la jag upp betalningen. CC min kund som vanligt. Alltså vi utförde vårt jobb som vi brukade. Så det var ingenting ovanligt i det. Mailen hade kommit från min riktiga kund. Exakt. Samma mailadress med alla bokstäver i. Det saknades inte någonting där. Samma sätt att uttrycka sig på. Du är en pärla, tack för att du finns. Så det var ingenting konstigt där. Så jag gick in, gjorde betalningen, skickade kvittenserna. Som visade på att jag har gjort som det ska.
Mm. Och under hela den här tiden hade du dialog med den riktiga kunden.
Precis, precis. Och det är det som vi förstod i efterhand. Vi förstod inte då att det var ju två olika personer jag hade kontakt med. Mm. Min riktiga kund, vi hade våra riktiga möten, våra riktiga måndagsavstämningar. Det här uppdraget som det handlade om var på riktigt. Så det var ett riktigt uppdrag, projekt som min kund hade, som bedragarna hade koll på. Och kommunikationen skedde parallellt. Min kund såg inte att bedragarna var involverade. Så min kund såg inte att någon annan pratade med mig samtidigt.
Var det enda uppdraget du hade gentemot din kund? Eller hade du fler tjänster som också var kopplat? Eller var det bara ett renodlat betalningsuppdrag? Det är väldigt sällan man har det, utan du skötte redovisningen. Och...
Det var hela redovisning, inklusive fakturering, allting. Det var en sån kund som var tacksam för att vi gjorde allt. Vi fanns där för honom.
Du var deras ekonomiavdelning helt enkelt.
Ja, och en pärla.
Dessutom.
Dessutom, ja. Ja, precis.
Hur lång tid skedde den här parallella när du hade...
En och en halv månad innan vi upptäckte det. Så vi hann med ett antal betalningar. Det var 11-12 stycken kanske betalningar. Och vi upptäckte det när den som skulle ha fått pengarna började höra av sig och undra när kommer första betalningen? Och då börjar jag reagera första betalningen. Vad hände? Då skickar jag kvittensen till då den riktiga mottagaren, om vi ska kalla honom för det. Men sen i efterhand förstod vi att han fick inte mina riktiga kvittenser, utan de var också omgjorda på vägen dit.
Ja, då också.
Ja. Mm. Så den stackaren väntade på sina pengar och trodde att Handelsbanken hade kanske problem, och det brukar inte ta flera veckor att få betalningar. Det måste ha fastnat någonstans på vägen. Och så skickar han en andra mejl där han undrar verkligen om det är så problematiskt att betala från Sverige. Då började jag skriva till min kund. Jag tog upp det i mötet med kunden. Vad händer? Har du kontakt med mottagaren? Jag kollar upp det, sa min kund. Då får jag mejl i nästan 2-3-5 minuter senare. Vi har koll på läget, allt under kontroll. Varsågod, gör nästa betalning.
Och det var bedragarna förstås?
Det var bedragarna såklart. Mm. Ja. Mm. Så det är superläskigt att de visste till och med vad vi har sagt i samtalet. Mm. Mm. Det är det jag inte förstår fortfarande. Hur är det möjligt att de visste allt?
Mm. När var det då som du... När trillade på lätten ner? När förstod du att det här är...
Det skedde några betalningar till. Sen efter det här att kunden bara, men allting under kontroll. Jag har kontakt med den personen som ska ha pengarna. Fortsätt. Och till slut så var pengarna slut på kontot. Jag sa så här, men vi måste fakturera kunden nu för det finns inte så mycket pengar kvar. Och då säger då bedragaren, ja men fakturera nu. Nu är det dags att fakturera. Då skickar jag en faktura. Ja, för det var en sån här treparts. Ja, kanske inte så tydligt, men då reagerar kundens kund då. Nej, men det ska inte faktureras mer. Det är det vi har kommit överens om. Oj, nu får jag lite så här motstånd, tänker. Aha, vad är det som gäller? Och så börjar jag kopierat in allihopa. Vad är det som händer? Jag har gjort så många betalningar. Jag vill se avtalet. Hur mycket ska det här kosta? Det projektet och när och hur? För jag förstod då att den här magkänslan. Den så här, nu är det någonting som inte stämmer. Jag har inte sett allting. Jag vet inte allting. Och då morgonen därpå fick jag kallelse till Teams-möte. Då var alla samlade då. Min kund då som skulle ha fått leveransen och den som skulle utföra då. Alla var i möte och de hade redan förstått att det har skett en bedrägeri då. Och förstått att deras server blev kapat och allting. Så då satt vi alla där. Och
kunden var medveten om att det var deras server som var kapad redan vid det tillfället.
Ja, den dagen. Sen glömde de bort.
Mm. Okej, vi ska återkomma till det. Men vad gjorde du då? Vad var det första du gjorde?
Det första jag kommer ihåg är chocken. Mm. Det var fruktansvärt att inse att det här hände på riktigt. Mm. Är jag med om det? Vad har jag gjort för fel? Jag var överallt, ingenstans. Vad ska jag göra nu? Det är alla känslor på en och samma gång. Som tur är vi två partners i företaget. Så vi fick bolla med varandra. Vi blev väldigt kritiska mot oss själva. Vad kunde vi ha gjort? Vad har vi missat? Alla skuldkänslor helt enkelt. Och oro. Någon som har kommit under huden på en. Bara den känslan. Så det var fruktansvärt kan jag säga. Det är det jag kommer ihåg väldigt starkt. Det första när du frågade. Mm. Men sen ringde vi försäkringen. Det var det första. Ja.
Och hur var det samtalet?
Första samtalet... Från min sida började precis som jag beskrev hittills. Jätteorolig. Vad har jag gjort? Varför händer det? Var ska jag vända mig? Och så vidare. Och det var cyberförsäkringen. För jag förstod att det var någonting med data. Och då mötte jag en väldigt lugn och trygg röst. Som det första hon gjorde var att lugna ner mig. Du är en offer. Jag jobbar med det. Dagligen. På heltid. Så du är inte den första och den enda. Du är offret. Så du ska inte vara orolig. Så efter det att hon lugnade ner mig så kunde jag berätta i detalj vad som har hänt och så. Så efter många moment så blev vi skickade vidare till eftersom det inte var en cyberförsäkringsskada eftersom det inte var vår data miljö som var drabbad. Det startade inte hos oss där. Så blev vi skickade vidare till då rätt avdelning, om jag ska säga så, till ansvarsförsäkringarna. Mm. Och samma där, trygghet fick vi från redan från början, första samtalet, där vi förstod att hon förstår vad vi har varit med om, att hon förstår vårt avtal och allt. Allt vi behövde stöd i.
Mm. Tänkte höra med dig Camilla här också. Finns det något stöd man kan få från far som medlem när något sånt här händer?
Ja, många gånger så landar ju den här kanske första frågan i fars medlemsrådgivning. Men som sagt, vi har ju ingen rådgivning kopplat till försäkringarna, utan vi hänvisar ju direkt till försäkringsbolaget och Willys då. Ta den vägen, och du gick ju precis den vägen också. Mm. Utan det stödet egentligen som vi kan göra, det är ju förmedla, och som sagt, det är ju ett krav att man ska vara ansvarsförsäkrad som medlem i far också. Mm. Och det känner jag ju, det är ju en trygghet, och det är ju framförallt en trygghet för kunderna. Mm. Det är ju någonting man ska berätta många gånger, att man har den här försäkringen.
Jag skulle inte våga vara utan. Verkligen, framförallt efter det här.
Ur det här med avtal. Du hade ett uppdragsavtal på plats.
Ja, vi rörde oss väldigt mycket kring avtalet. Det var den första frågan vi fick av försäkringsjuristen. Han är avtal. Finns allmänna villkoren med? Det är också jätteviktigt. Det var de centrala punkterna, för där är vi verkligen väldigt skyddade. Älskar allmänna villkoren. Med så bra skrivna. Det är verkligen, de är gjorda för oss, känner jag efter det. Och ja, men det var uppdragsavtalet, allmänna villkoren, och inte minst uppdragsbeskrivningen. Där vi var tydliga med hur, på vilket sätt vi utför betalningsuppdrag. Ja, det var speciellt just för den kunden, och det var ju tur verkligen att vi skrev som så att fakturor som kommer till oss via mail är färdigattesterade för betalning. För han ville inte göra det på något annat sätt. Han ville ha lätt att vi skulle underlätta för honom så mycket som möjligt. Så det var verkligen de centrala punkterna där vi rörde oss under hela det 1,5 året som har pågått.
Och det är ju extra skönt att höra just att ni nyttjar våra uppdragsbeskrivningar och använder dem på rätt sätt. För många gånger så tar ju uppdragsavtalet rätt lång tid att skriva. Många konsulter ser ju det som det är lite jobbigt, det är lite bökigt att skriva de här avtalen. Och framförallt då kanske en detaljerad uppdragsbeskrivning. Men det är ju faktiskt nödvändigt att tydliggöra vad är parternas ansvar och vem gör vad, vem ansvarar för vad i de olika delarna.
Definitivt, definitivt. Det var så viktigt, vi kände det. Man kan verkligen tycka, precis som du säger, att det är jobbigt, att det tar tid, när ska vi få betalt för den tiden vi lägger ner på såna här administrativa uppgifter. Men tack och lov att det finns REKO och krav på avtal, verkligen.
Och här, Jocke, ser det lite annorlunda ut. Vi diskuterade lite innan vi börjar att far är ju lite tuffare. Är det någon som frågar mig om ett uppdragsavtal, så säger att det ska finnas innan avtalet påbörjas. Mm. Men det är ju lite från fars och den goda yrkesseden och det vi har i REKO, medan ni har lite generösa, kanske jag ska säga, med lite andra. Tänk.
Det är helt riktigt, därför att det ena är ju kraven från far i hur man jobbar med sina avtal, och dessutom hur ni följer upp det även i efterhand när man tittar på hur har man jobbat med avtalet. Det som är viktigt att ha med sig är att många gånger ser vi ju påståenden om att det här uppdragsavtalet som ingått, det gäller inte just för den här delen, för det kom vi överens om senare, så att den biten är avtalslös. Det man behöver ha med sig är att försäkringen, den täcker er oavsett om det finns ett påstående om ett avtal eller utan avtal, så kommer försäkringen att finnas där för er. Men det är en lite grann annan punkt än just det här, ska vi ha avtal eller inte? För det är ju ingenting att diskutera egentligen. Det är klart att man ska ha. Men försäkringen är där för att skydda er mot den här typen av krav.
Vi har fått många gånger den här frågan, vad hade hänt om ni inte hade avtal?
Mm. Jag kan tänka mig det.
Ja.
Hur lång tid tog den här processen För när hände det här?
Det hände för några år sedan. Var det 2021 tror jag den började. Precis i mars och slutade september 22. Ett och ett halvt år. Och det var långa, långa kvällar, nätter, veckor. Energikrävande, långa mejl vi fick skriva och förtydliga, förklara. Motpartens advokat eller jurist var inte lika insatt i branschen som vår försäkringsjurist. Och man såg verkligen skillnad i hur mycket man behövde förklara tillbaka om just vår bransch, hur vi jobbar, varför vi jobbar och så vidare. Så vidare. Så där vill jag verkligen lyfta vår försäkringsjurist som var fantastiskt bra, kunnig. Det var lätt, det var lätt att prata med henne om vad som har hänt just för att hon hade den kunskapen i branschen.
Mm. Du nämnde i början att kunden först sa att det var deras bedrägeriet hade skett, att någon hade kapitulerat server.
Precis.
Men att kunden ändrade sig.
Mm.
Vad hände?
Kunden hade inte tecknat försäkring, cyberförsäkring. Då var han inte täckt av det. Och såklart så, som i många andra fall, så skyller man på den som har en försäkring. Och kan täcka skada.
Mm. Och man kommer också fram lite grann i det här med ansvarsförhållanden i den här delen. Det är ju det att, ja men, hade det här kommit från vänsterplanhalva, det vill säga att det inte hade haft en ursprung i kundens server, ja men då hade det legat upp till er i mycket större grad att faktiskt se att, ja men titta, där var ett extra F i e-mailadressen.
Precis.
Har man inte gjort den undersökningen, ja men då faller nog oftast ansvaret alltid tillbaka på dig som redovisningskonsult. Och det är ju det vi vill naturligtvis undvika. I det här fallet så gjorde ni ju dessutom allting.
Ja,
och det är ju därför naturligtvis som kunden kommer med det här påståendet i efterhand. Att nej, det är inget fel på våra system. Det är era system. Det är grunden för deras krav. Och bygger inte på att man faktiskt har gjort fel på redovisningssidan. För då finns det heller ingen grund för krav. Så att en tämligen naturlig utveckling i ärendet, så kan man nog säga.
Mm.
Men jag tänker, känner du dig orolig någon gång under den här 1,5 åren? Känner du att det här kommer inte gå vägen? Kommer jag få stöd?
Ja, den frågan ställde vi jämt till vår jurist. Hur kommer det här gå? Tror du på oss? Det var nästan det här, tro på oss, vi har inte gjort något fel. Jag har inte varit med om något sånt förut och trodde aldrig att det skulle hända mig. Och är man oerfaren så vet man inte hur något sånt kan sluta.
Var du orolig för att ni inte skulle kunna ha kvar byrån?
Nej, men definitivt om vi hade stått för hade vi fått ett stort belopp att ersätta kunden med, så hade det definitivt varit ett hot.
Ja, vi har ju skrivit om det här i Balans också just då, där påtalade du just det här viktiga med uppdragsavtal och att det var faktiskt Precis. Det här som räddade dig, det är kopplat med ansvarsförsäkringen och
Ja. Det
känns ju väldigt. På något sätt känns det ändå rätt skönt att man har de kraven, tycker jag, på våra medlemmar. Ja. För det är ju lite den här tryggheten att man ska kunna driva byrån vidare.
Ja. Ja, absolut, jag skriver under på det igen. Det är en trygghet, absolut. Och just när jag pratar med försäkringen, just när jag pratat med er några gånger i medlemsrådgivningen. Jag har känt trygghet i att jag har gjort allt rätt. Jag är inte ensam om det. Det händer hela tiden, varje dag, överallt. Och dessutom kanske ännu värre, tyvärr. Så det lugnet fick jag i den kontakten. Absolut.
Mm. Ja, och tyvärr, som du säger, det här är ju en trend som kanske ökar mer och mer. Mm. Att det är ju ändå riskfyllt att göra betalningsuppdrag. Det får man ju inte heller säga något annat, utan det är viktigt att man har kontroller och verkligen vet att man gör rätt och enligt de rutinerna som man har på byrån. Den är ju superviktig.
Det är det, det är det.
Ja, vi har ju pratat lite grann om kontroller i andra forum, och det är det man kommer tillbaka till även här i Aklund. Det finns egentligen bara en form av kontroll som fungerar när det är så här otroligt välarbetad bedrägeri. Mm. Och det är just den här med en återuppringningsfunktion.
Mm.
Nu i det här fallet så har jag full förståelse för att man inte gjorde det, för ni hade löpande möten hela tiden.
Ja.
Och de här begäran om betalningar kom alltid i samband med någonting annat, så det var precis naturligt.
Mm.
Men återigen, enda sättet egentligen att kunna freda sig i de här fallen, ja, men det är att man lyfter egentligen telefonen från, och nu har det här hänt. Är det här verkligen korrekt att ni vill göra den här ändringen? Men det är så otroligt rätt lätt.
Ja, vi har lärt oss av det.
Men när man väl är i den situationen så är det inte fullt lika lätt. Och det här märker jag inte bara på FARs medlemmar, utan egentligen i alla konsultuppdrag som jag jobbar med. Man har samma problematik.
Ja.
Det är en sak även när man har processer. Det är en annan att följa dem när man uppfattar saker som naturligt i din för.
Precis, den mänskliga delen i det hela.
Dina erfarenheter från det här, är det några tips du kan ge till andra FAR-medlemmar som nu kanske blir lite oroliga när de hör det här?
Magkänslan, lyssna på det. Nu har vi mycket penningtvättrutiner som hjälper ytterligare i att vara försiktiga. Vi är inte kompisar med kunden, skulle jag säga spontant. Även om man kan ha en bra kundrelation, men att varje part följer sin del av att uppdraget på ett tydligt sätt, professionellt sätt. Bra rutiner, bra avtal och nyttja försäkringen verkligen om det behövs. Det är hellre att ringa och berätta än att komma överens med kunden själv om någonting, eller prata med en annan advokatbyrå som kanske inte har kunskap i branschen, för vi har verkligen testat det med. Så det är mina spontana råd.
Jag kan väl också tillägga där, och det här är ju baserat egentligen på de bredare erfarenhet av just konsulter. Det gäller att man också är väldigt uppmärksam på vad man har för försäkringsvillkor.
Mm.
Just den här typen av händelser är inte alltid omfattad av försäkringsvillkor. Nu är det ju det, köper man försäkring genom PAR, men då har man alltid det här skyddet. Mm. Man har dessutom hjälp av specialister både hos försäkringsbolaget och hos oss som är försäkringsförmedlare. Men har man inte just den här försäkringslösningen, då måste man vara mycket mer uppmärksam på vad är det för försäkringsvillkor vi har, och vad är även kompetensen hos våra förmedlare. Därför att vi vet att den här typen av brott inte nödvändigtvis omfattas av en konsultansvarsförsäkring normalt sett.
Jag tänkte bara höra också, vet man vem den här bedragaren var?
Nej, tyvärr. Nej.
Nej.
Tyvärr. Vi tänker att han bor på en strand och dricker drinkar. Goda drinkar.
Ja.
Den kuriosa kan jag säga det att 95% av alla typer av social engineering fraud, som den här typen av bedrägerier kallas, utförs av 5 stycken brottssyndikat i världen. De 5 brottssyndikaten omsätter ungefär 10 gånger mer än den globala droghandeln genom den här typen av bedrägerier. Det är
fruktansvärt. Det är med andra ord en jätte som ni kämpar mot.
Ja, det är det. Med mycket pengar och mycket resurser för att förändra, förbättra sina processer och rutiner.
Ja. de orden får avsluta den här podden. Stort tack Ramona för att du så frikostigt berättade om det här jobbiga som hände dig och Bergeria Myrå.
Hoppas att det kommer till nytta.
Ja,
det för branschen.
Jag. Det tror jag att det gör. Och stort tack Joakim, du också, för att du berättade om lite kring hur det funkar och vad man ska tänka på och sådär.
Ja, tack själv att jag fick komma.
Tack. Och tack Camilla för att du var här som min sidekick.
Tack.
Och såklart tack du som har lyssnat.